Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Nilsson. Vi ska snart fortsätta med del 2 av Det som döljer sig under sjön. Men först vill jag bara nämna hur otroligt inspirerande det varit att skriva den här berättelsen. Det är lite så att den skriver sig självt och påminner om när jag satt under julen förra året och skrev på julkalendern. Så det är ett av mina egna verk, vilket ibland dyker upp här i podden. Om du inte lyssnat på del 1, rekommenderar jag att gå tillbaka och göra det. För det blir väldigt svårt att hänga med annars. Nu tycker jag att vi fortsätter berättelsen. Medan vi andra vandrade runt i cirklar, panikslagna, illamående av tanken att just ha ätit en sjöjungfru och försökte förstå att de faktiskt fanns, så satt Micke kvar vid eldplatsen. Han petade bort en av benbitarna som fastnat i hans hörntand och tittade mot Mäster Ask med en skeptisk blick.
Vet ni vad? Jag tror er inte. Det här är bara ett larvigt skämt, sa han.
Nu önskar jag att det här var ett skämt.
Har ni bevis på att sjöjungfrur finns? Vi har varit nära den här sjön hela eftermiddagen och jag har inte sett några spår av dem, sa Micke skeptiskt.
Var försiktig med vad du önskar, unge man, sa Mäster Ask.
Så ni har inga bevis. Vi måste helt enkelt lita på ert ord. Nice.
Petrus, den här mannen behöver bevis. För första gången verkade Petrus inte ha någonting emot att ha med oss att göra. Istället så såg han ut att finna det hela underhållande.
Om det är bevis ni vill ha, så är det precis vad ni ska få.
Är det någon av er andra främlingar som vill följa med? Frågade Petrus.
Samtliga av oss hade egentligen trott att det var sjöjungfru från första stund. Särskilt jag. Efter att jag sett den glänsande stjärtfenan i sjön när jag hämtat vatten. Men jag var ändå nyfiken på vilken typ av bevis det fanns.
Vi blev tagna in till en jordkällare. Jag hade helt missat att den var där. Mitt bland stugorna. Eftersom den gamla dörren i trä nästan blivit ett med kullen den var byggd på. Med dörren på glänt så var det möjligt att se lite av vad som fanns där inne. Mestadels fisk. Men även svampar och bär. Jag hörde att Petrus släpade fram någonting som låg längst in i källaren.
Den här ska bli vår nästa måltid.
Där låg hon. En vacker sjöjungfru med klarblont hår, änglalika ansiktsdrag. Hennes bröst var blottade och vid revbenen och magen uppenbarade sig djupa hål, troligtvis från bybornas spjut. Den bländande stjärtfenan lyste i mörkret. Den ljusblåa tonen gick på ett elegant sätt över till rosa. Jag var inte längre illamående. Jag ville bara gråta. Hur kunde de mörda en så pass ögonfallande kvinna? Vi stod där, oförmögna att säga ett ord. Amanda rusade ut för att kräkas igen.
Hon är känslig, den där kvinnan, sa Petrus.
Håll käften, du vet ingenting, mumlade Micke. Jeppe hade varit ovanligt tyst sedan vi fick reda på sjöjungfrunas existens. Han tog mig åt sidan när vi kom ut från jordkällaren.
Du, vi sticker härifrån. Jag har fått nog. Det här är too much alltså.
Hans ansikte var blekt och andningen hastig.
Men hur ska vi komma härifrån? Jag tror inte direkt att någon kommer visa oss vägen tillbaka och ge sig av naken. Ingen genial idé direkt, mannen, sa jag. Vet du vad? Jag bryr mig inte. Vi kan gå åt samma håll vi kom ifrån. Så svårt kan det inte vara.
Styrbjörn ställde sig bredvid oss. Vi visste inte om han tjuvlyssnat eller inte.
Mäster Ask vill att alla främlingar samlas i storstugan. Han har något viktigt att tillkänna ge.
Ja, den store ledaren, Mäster Ask, kunde inte berätta vad han ville framför eldstaden. Han var tvungen att göra det i storstugan,
sa Jeppe, med en frustration som var ovanligt att höra från honom. Inne i den större stugan satt Mäster Ask på golvet. Bredvid honom Wilfred, den storvuxne, obekväme mannen med öronen bortskurna. Sätt er ner, ni snälla, sa Mäster Ask. Vi satt oss motvilligt ner. Det var på sätt och vis skönt att komma in i värmen eftersom det började bli lite kallt utomhus. Vid er ankomst här såg jag er närvaro som ett huvudbry. Ett problem som behövde ordnas till. Men vid närmare eftertanke är ni istället lösningen på ett stort dilemma. Ni får ursäkta att vi varit misstänksamma gentemot er. Men vi möter ju så sällan främlingar. Vi har flyktiga kontakter med en bonde i norr som ger oss ull och salt i utbyte mot fisk. När ni anlände blev vårt samhälle oroligt. Då ni vandrade runt bara. Vår oro var att kvinnan kanske var en siren i förklädnad.
Var en siren? Frågade jag.
Åh, ni kanske känner till dem som sjöjungfrur, men sirener använder sin sång för att locka sina offer till vattnet och drar sedan ner dem för att dränka dem. Låt er inte luras av deras slående skönhet och himmelska sång. De är renonska. Det är vår uppgift som druider att hålla dem borta. Jag tror ni börjar förstå hur ni kan vara lösningen.
Vill att vi ska slåss mot sjöjungfrur, sa Amanda.
Ja, jag vill att ni ska strida med oss. Men inte du, Amanda, sa Mäster Ask med ett obehagligt flin. Varför inte jag? Frågade hon förbryllat. Vi druider har bott här i hundratals år på samma plats. Vilket lett till ett dilemma. Vi blir äldre, inte yngre, och krigare likt Gideons far dör allt för unga. Samtliga i detta samhälle har någon typ av släktskap. De flesta är kusiner, halvsyskon och Gideon. Han är ett av mina 13 barnbarn. Och jag blev nyligen far åter en gång. Mor till barnet var mitt kusinbarn Asta. Men vi kan inte fortsätta likt detta. Vi behöver nytt blod. Jag har länge förutspått ankomsten av en ny allmoder. Men av någon anledning såg jag henne inte när hon stod mitt framför näsan.
Aldrig, sa Amanda, som nu förstått vad Mäster Ask bad henne om.
Du är fortfarande ung. och skulle troligtvis kunna ge vårt samhälle minst 7 barn. Jag frågade runt bland männen i byn och många av dem finner dig attraktiv, särskilt din kropp. Jag är av samma åsikt, men den där attityden behöver tyglas. Micke ställde sig upp och skulle just mota ett slag mot Mäster Rask. Men Wilfred visade upp en överraskande hastighet och rusade upp bakom Micke och vred hans hand bakom ryggen.
Åh! Inte så hårt, din store drummel, sa Micke.
Mäster Rask tecknade en sorts tacksamhet genom att höja 4 fingrar mot skyn och sedan bocka. Wilfred log.
Wilfred är min son och han kommer göra allt för att beskydda mig. Han är även byns utvalde krigare och en otränad tölp som du har inte en chans, skrockade Mäster Rask.
Jeppe hade stått länge där och tittat ner i marken. När han höjde sitt huvud såg jag att han grät.
Det här är mitt fel. Förlåt.
Jeppe, hur skulle du någonsin kunnat veta? Svarade jag.
Du har en poäng där. Men du, Asken. Låt Amanda gå. Jag tar hennes plats. Alla incestladies kan få mig istället. Det blir ju smidigare om jag tar en rundtur med alla än att vänta på att Amanda ska bli preggo, sa Jeppe
och lät för en liten stund som sig själv igen. Ni verkar fortfarande inte förstå vem som bestämmer här. Mitt ord är lag. Ni tre ska kriga med mig, Wilfred och alla andra druider ikväll. Vi har ombyte till er i kvinnornas stuga. Amanda, du stannar där med de andra kvinnorna och tar hand om de små. De är ju vår framtid och så kommer även du bli, sa Mäster Rask. Hellre dör jag, sa Amanda. Det är ditt val, svarade Mäster Rask känslolöst. Wilfred, som fortfarande hade Mickes hand bakom ryggen, greppade nu tag i Amanda.
Släpp mig, din förvuxna babian!
Hon gav honom långfingret, utan att veta om det betydde något annat på det märkliga teckenspråket, men tänkte att explosiviteten i gesten fick budskapet att nå fram. Wilfred verkade inte bry sig nämnvärt och tog sig närmare Amanda för att andas in kombinationen av hennes parfym och svettlukt efter den varma sommardagen. Amanda rös och ryggade tillbaka. När vi kom ut från stugan fick Wilfred assistans av Styrbjörn. Så nu greppade tag i Amandas armar på ett våldsamt vis. Han viskade i hennes öra.
Jag har i hela mitt liv varit ogift. Vi skulle bli ett vackert par. När vi får barn tillsammans önskar jag att de ser ut som du.
Jag är redan upptagen. Och om jag inte var det, så är du den absolut sista personen på jorden som jag skulle gifta mig med.
Hon försökte kämpa sig fri, men med armarna i lås bakom ryggen var det svårt.
Varför kämpar du emot? Sa Styrbjörn.
Hon spottade i hans ansikte när han kom närmare igen. Men han torkade bara av det och skrattade. Vi kom in i kvinnornas stuga, där vissa redan låg och sov under stora ullfiltar. Andra stirrade med stora ögon och vankade fram och tillbaka. Jag fick känslan av att det inte var vår uppenbarelse som var anledningen till oron, utan istället striden mot sirenerna. En äldre kvinna kom fram och mötte oss.
Gunhild, vi har fått en ny kammarjungfru, sa Mäster Rask.
Det var på tiden. Vi behöver all hjälp vi kan få med tvätt och barnpassning. Och det ser ut som hon själv skulle kunna skänka vårt samhälle liv. Själv är jag mor till 12 barn här. Många av dem har vuxit upp och är ståtliga krigare. Andra har stupat.
Alltså, vi frågade ju inte om din life story.
sa Jeppe mumlandes till mig. Det kändes skönt att höra honom skämta igen, även fast det var ett så pass allvarligt tillfälle. Dina och Petrus söner är orädda krigare och era döttrar är sköna och tygliga. Är klädnaderna tvättade och redo? Sa mäster Ask.
Naturligtvis, mäster Ask,
sa Gunnild, som nästan verkade generad av den märkliga komplimangen. I hörnet av rummet så låg en nätt vikt hög av de vita kåporna, och bredvid i en större träbalja låg smutsiga kåpor kors och tvärs. En av kvinnorna, som troligtvis var någonstans i 30-årsåldern, satt på golvet med en stor trubbig nål i sin hand och sydde ytterligare en kåpa. Hon var nästan klar med en av ärmarna och satt där med ett laserfokus och tittade ner på den, som i ett försök att glömma omvärlden.
Jag ska visa dig hur saker och ting går till här,
sa Gunnhild med en mjuk röst till Amanda.
Jag är ingen husa. Jag vägrar bli någon leksak till de där vidriga gubbarna som tror de kan göra vad de vill. Och jag kommer aldrig, aldrig bli er babymaskin,
sa hon medan hon försökte lirka sig loss från Styrbjörns bestämda grepp. Alla blickar i huset var nu riktade mot Amanda, som om tiden frusit. Kvinnan som sydde kåpan tittade upp för första gången från sitt handarbete. Tidigare under dagen nämnde jag någonting, Amanda.
Minns du vad det var? Sa mäster Rask.
Nej, nej.
Jag måste ha glömt bort det.
Var det något viktigt? Sa Amanda med ett utmanande leende.
Jag tolererar inte uppkäftighet.
Mäster Rasks ord ekade i hela stugan. En liten tjej i 6-årsåldern vaknade till och började gråta. Gunnhild gick dit för att trösta henne, men vände sin blick syrligt mot Amanda först och sa:
Se nu vad du gjort. Barnet gråter nu tack vare dig.
Jag tackar Gudrun för klädnaderna, men vi har stannat länge nog. Blodmånen uppenbarar sig snart, och vi måste göra oss redo för strid. Gunnhild, jag tror det är bäst att vi barrikerar dörren.
Annars finns det en risk att vår nya kammarjungfru
flyr ifrån oss. Men nu måste vi bege oss av.
Vi frös så förskräckligt mycket, så det enda alternativet hade varit att ta på sig de fördömda kåporna. Det må ha varit mitt i juli, men det kändes som en kall novemberkväll. Även Amanda hade tagit på sig sin kåpa, men av en helt annan avsikt. Hon var trött på att männen stirrade på hennes nakna kropp. När vi var påklädda så rusade Micke och Amanda in i varandras famnar.
Om någon rör så mycket som ett hårstrå på dig, Amanda, så dödar jag dem. Jag svär,
sa Micke.
Jag klarar mig,
sa Amanda och försökte se modigare ut än vad hon kände sig.
Jag älskar dig,
sa Micke.
Jag älskar dig med,
sa Amanda. Mäster Ask öppnade dörren. Vi vägrade att gå ut. Vi ville inte lämna Amanda där. Men Wilfred föste ut oss alla med en mäktig kraft. Amanda försökte fly ut genom dörren, men Styrbjörn kastade ner henne på marken, stängde sedan dörren och höll för med hela sin kroppsvikt från utsidan. Bredvid den gamla dörren fanns en väldig sten som Wilfred lyfte upp utan några större ansträngningar. Det skulle antagligen tagit både mig och Jeppe för att lyfta den. Wilfred la den stora stenen för dörren, och vi hörde desperata bankanden från insidan. Ta varsitt spjut,
så går vi mot sjön,
sa mäster Ask. Det höll spjutet i min hand. Märkte jag att det var tyngre än jag trott, och jag funderade på att attackera antingen Wilfred eller mäster Ask, men varken jag, Jeppe eller Micke
hade någon form av stridsvana överhuvudtaget. Den enda meriten som ens kom i närheten var när jag provade fäktning på högstadiet under en gympalektion. Men det skulle ju inte hjälpa mig särskilt mycket nu. Mäster Ask drog upp mossa från marken. När ni kommit fram till sjön, stoppade i era öron. Det är vårt enda skydd mot sirenernas sång. Förutom att hålla för öronen. Men som ni förstår, av praktiska skäl, är det inte så effektivt under strid. Sa mäster Ask och log.
Om du tror jag tänker slåss med dig så är du galen. Så mycket.
Då har vi andra användningssätt av dig. Det går lika bra. Det var länge sedan vi hade ett lockbete. Och det är ju en väldigt effektiv strategi, sa mäster Ask. Jag tittade över mot Jeppe. Han skakade. Förmodligen för att han främst var nervös. Men kylan gjorde sig återigen påmind. Temperaturen var med största sannolikhet nere på 0 grader nu. Nere vid stranden så såg vi ett dussin män med spjut som väntade. Petrus samlade ihop samtliga av dem. Och vi gick motvilligt dit.
Varje blodmåne utkämpas denna strid. Det är då sirenerna samlar sina styrkor i ett försök att störta vårt älskade samhälle. Men de kommer aldrig att lyckas. För en av våra krigare så stupar 10 sirener. Vi är druider. Vi ser det andra inte ser, sa Petrus.
Mäster Ask tolkade talet för Wilfred, som även han höjde armarna i skyn.
Bär fram brygden innan blodmånen visar sig, sa Petrus.
I kastrullen där det tidigare kokat vatten låg nu en lila vätska. Det luktade sött. Den hade en väldigt avstötande doft. Och konsistensen var klumpig. Den hade kokats. Och varm ånga steg upp i kylan. Wilfred gick fram mot kastrullen och tog några klunkar. Den lila vätskan rann ner från hans haka mot halsen. Och han skrek i eufori. En annan av krigarna drack och verkade känna sig lika starkt efter att ha druckit. Till slut var det bara jag, Jeppe, Micke och mäster Ask kvar. Micke var näst på tur.
Vad är det här för någonting?
Sa han avstötande. Det är vår brygd som vi dricker inför varje strid, sa mäster Ask.
Men det var ju inte det jag menade. Vad innehåller det? Sa Micke surt.
Åh, inget speciellt. Bara ingredienser som stärker en krigare. Lever från en abborre. Nermalet fjäll från den största gäddan. Blåbär för sötma och syrlighet. Och för att orka längre. Men framförallt blodet av en siren. Sa mäster Ask med ögonen spända.
Jag vägrar dricka det. Jag har redan käkat sjöjungfru en gång tack vare er.
Jag tänker fan inte dricka deras blod, sa Micke surt. Mäster Ask tittade sig runt mot resten av männen. Från samtliga rann den lila vätskan. För vissa ner mot de vita kåporna. Denna kamp kommer att bli historisk. För första gången sedan Harald förrädaren. Så kommer vi att ha ett lockbete. Ta fram pålen! Männen hurrade. Och Wilfred bar fram en stor träpåle. Och långa bitar av vad som förut såg ut att ha varit en av filtarna i kvinnornas stuga. Medan Micke blev fastbunden på pålen med hjälp av filtremsorna stod jag och Jeppe där, oförmögna att göra någonting. Mäster Ask cirkulerade kring pålen som satt väldigt nära strandkanten och ställde sig sedan framför Micke som hyperventilerade. Druider ser det andra inte ser. Vi har förutspått att åtminstone en av er skulle svika oss. Och det finns även två pålar till redo till de andra. Han riktade blicken mot mig och Jeppe. Styrbjörn tog tag i den fortfarande varma kastrullen och gick mot min riktning. En annan av männen grep tag i min panna och käke och tvingade mig att gapa. Den varma vätskan mötte min tunga. Det brändes. Smakade ruttet. Metalliskt. Och gjorde mig illamående. Det var knappt en eller två deciliter de hällt ner. Inför Jeppe hade de redan förberett sig. Och höll ner honom. Och tvingade även i min bäste vän den vidriga vätskan. Sist på tur stod Mäster Ask. Han drack upp vad som fanns kvar. Och från hans yviga skägg och mustasch rann nu det sista av brygden. Han slickade upp det sista, som man ibland gör efter en god måltid. Men så var verkligen inte fallet denna gång. Sedan vrålade han lika högt som Vilfred gjort. Nu är vi redo för strid, sa Mäster Ask. Jag hade identifierat var kylan kom ifrån. Vid sidorna av sjön vilade ett stort istäcke. Mina andetag syntes klart i natten och månen hade gått upp. Det kändes som att titta mot en annan månen den jag är van vid. Nästan som en annan planet. Den häpnadsväckande röda färgen speglade sig i sjön. Och från ingenstans så stod de bara där och tittade på oss. De vackraste kvinnor jag någonsin sett. Blonda, brunetter, mörkhåriga och rödhåriga. Deras oskyldiga ögon lyste i månskenet. Och allt jag ville göra var bara att gå ner till dem. Varna dem. Be dem vända tillbaka. Så inte en enda av dem skulle komma till skada. Sedan började sången. Det var andra delen av det som döljer sig under sjön. Det kommer även att bli en del 3 när kampen mellan byn och sjöjungfrurna, eller sirenerna som de även kallas, utspelas. Det var ju just på väg att börja, så jag tycker att vi lämnar det lite som en cliffhanger till nästa vecka. Har du skrivit en skräckhistoria som du skulle vilja få uppläst? Den kan vara egenupplevd eller fiktiv.
I sådana fall, mejla in till zonlospodden@gmail.com. Vill du vara anonym, går det förstås jättebra. Sömnlöspodden är skriven, redigerad och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.